Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Silhuett och ideal heter en podd där man pratar om dräkt och frisyr, kostym och mask i historien, men också på vita duken och i serier. Och de två som jag faktiskt har jobbat med, Erika och Sanna, de är här i podden idag. Såklart, välkomna till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Bandsgympa mot, vadå, silhuett och ideal.
Är vi igång nu?
Ja, inte silhuett och etikett.
Nej.
Nej, silhuett och ideal.
Ja, och det, vad är det då?
Det är vår nya podd som jag har startat.
Mm, när vi pratar om.
Varför blev vi så seriösa?
Ja, vi blev jätteseriösa.
Åh gud, vi blir alltid lite stressade när vi går igång faktiskt. Mm. Vi är fortfarande så nya så att vi blir stressade.
Ja, men vet du vad, ni är kanske nya på port, men ni är ju inte nya i era yrken och med er kunskap.
Nej.
Nej, det här är ju någonting som jag brukar alltid prata med varandra om i telefon hela tiden. Så att, men så fort vi sitter på räck, då blir det så här.
Vadå, hur kan ett sånt samtal vara?
Nej, men i och med att vi alltid är nere i massa olika historiska produktioner på olika sätt. Eller historiska referenser blir det ju, vi måste researcha och så.
Mm.
Då pratar vi om det.
Men vi har också haft en idé om den här podden sen, ja, i 7 år ungefär.
Va?
Ja, jag vet att vi pratade när vi gick en varv runt Årstaviken för aslänge sedan.
Ja,
och så bara, ska vi inte göra en podd? Och då bara, jo, det är jättebra det. Så gick vi igång och sen så kom vi in i produktion igen. Och då har man aldrig tid att tänka ytterligare saker.
2014-15 typ.
Ja, men nu har vi tid. Men sen är det ju, alltså det är ju både det att vi är nördiga på dräkt och frisyrhistoria liksom. Men sen, som jag tycker det är så himla intressant med idealen genom tiderna, för att man tänker så mycket att vi, den tiden vi är i just nu, alltså den ser man inte riktigt, men den, kläderna och hur vi vill framställa oss och klä oss, den säger så mycket om tiden. Och så finns det så mycket, man pratar om korsetten som värsta tyrredskapet förr i tiden, men jag menar, det är inte mycket skillnad mot stilettklackar idag. Alla hade inte hårt snörda korsetter, alla har inte stilettklackar. Men modet, eller liksom idealet, gör någonting som vi vill ändra fysiskt på kropparna hela tiden. För det är som att vår kropp aldrig är gott nog. Och det där, hela den där grejen tillsammans med dräkthistorien, den är så himla intressant. Hur utvecklingen är, hur man ser på kroppen.
Ja, men det är också så politiskt.
Mm. Mm.
Att, ja, och en sån dåtida samtidsmarkör som man kan gå tillbaks till. Och kolla på, alltså det säger mycket mer än en korsetterad midja. Det säger så mycket mer om den tiden.
Ja, och så då tycker jag också att det blir intressant, för att vi glömmer att vi har svårt att se hur det är i våran tid. Men vi lever så nu också. Vi kommer att titta tillbaka på den här tiden också. Och det är spännande. Okay. Det är inte bara så här.
Om 50 år, vad kommer...
Gamla gubbar i bara hytter.
Kiss me not, med så. Om vi kollar tillbaks 50 år från nu och kollar tillbaks på 2021. Oj, oj, oj. Då är det knas, va?
Mm. Men det är det där hela tiden. När man är mitt i det så är det lite svårare att se vad idealet är exakt nu. Utan man måste liksom ta några steg att man måste gå några år framåt eller bakåt för att kunna få lite perspektiv.
Man kan ju se hur det ändras här från 2000-talet och fram till idag. Att tidigt 2000 så hade vi ju midjan jättelågt.
Ah.
Nu är midjan mycket högre.
Gud, alltså,
fokus på rumpan.
Tack så mycket.
Och alla tillägg, alla extra så här, extra naglar, extra hål, extra ögonfransar.
Så du extra hål?
Ja, du sa faktiskt det, men du menade...
Ja, jag menar ju hår.
Men det är som när du sa till mig första gången vi sågs, har du ett märke där? Alltså en tatuering.
Ja.
Alltså du har ett märke där.
Sen dess heter det märke om inte tatuering.
Så därför får man ju lyssna på våran podd med lite...
Med en nypa salt, så att säga.
Det slinker in både det ena och det andra.
Extra hål.
Märken hit och dit.
Märken.
Ja, men om man ska titta framåt och hur man och ska göra en produktion som utspelar sig kanske 20 år fram, då är det väldigt svårt att försöka förstå hur de ska se ut då, tycker jag.
Mm.
Och då, om man tänker på när man, hur modet och det liksom går ungefär 20 års cykler och att man hela tiden tittar tillbaka, så kan man tänka att om man ska göra en framtidsproduktion, då kan man titta på var ligger vi nu och hur lång tid i framtiden är det där. Och då är det så här, okej, de borde vara inspirerade av typ det här. Men sen att man då måste ta bort alla tekniska grejer och sånt, för det kommer vara jätteutdaterat. Liksom, och var ligger vi då? Så att det är så svårt att göra en framtidsprognos om hur saker och ting kommer sig. Och man vet ju inte heller vad finns det för material då. Och hur ser politiken ut då?
Precis,
och vad tänker man om...
Och om vi ens lever.
Ja, men exakt.
Men jag tänker liksom, man tänker på 2000 som verkar vara lite fräck nu. Alltså typ Anastasia, glasögon. Alltså låta aldrig bli populärt igen med låga...
Shania Twain.
Men det är ju inne nu.
Ja, det är nice i och för sig. Men låga jeans över min döda R&B-kropp.
De här spetsiga skorna, jättespetsiga.
De har jag aldrig lämnat. Jag älskar det.
Jag har köpt ett par sådana här skor med helt fyrkantig klack. Bara högklacken med fyrkantig klack på 90-tal. Eller nej, tidigt 2000-tal kanske. Nu tittar jag på Sanna.
Jo, nej, men fyrkantigt fram är ju 90, men det går ju in lite.
Ja, de går lite ut där. Men när jag köpte dem så tänkte jag så här, de här skorna är helt tidlösa. Jag kommer kunna ha dem i resten av mitt liv. Men, gud, mycket, men däremot så börjar de bli tillbaka nu ju.
Du, jag köpte faktiskt ett par sådana Balenciaga. Mm. Fast det var typ här om året, men ja, det är klart att de håller. Ja.
Men min dotter Nora, när hon såg dem, hon bara... Gud, var har du gömt dem där någonstans? Så att nu är de ju inne igen.
Men sen är
det
som att det plockas tillbaka, men det ändras ju alltid lite grann.
Ja,
det att det som kommer tillbaka är inte helt... Och, det är med lite annat material.
Vi skulle ju aldrig ha sådana där tunna bryn igen. Alltså sådana där...
Det kanske kommer, men du kommer nog inte ha det. För du har redan gjort dem kanske. Gjorde du dem? Hade du så?
Jag hade så.
Ja, men alltså jag klart att jag hade tunna bryn, men jag hade inte såna, jag skulle inte ha målat, alltså typ rakat dem och målat dem. Nej. Som vissa, jag nämligen inga namn, gjorde.
Nej, för jag tänker också att det är lite så att det man har varit med om själv, den trenden, den går man ju sällan tillbaka till, för den känner man, den har man lite såhär binder dandert. Den, medans de som kommer i nya generationer tycker att den är ny och jättefräck.
Ja, men nu när jag åkte cykla hit, då var det ju två tjejer som kom i såna här jättelåga byxor. Cykeltur.
Ja, de är tillbaka.
De bara,
det har ju ändå varit tillbaka ett tag.
Ja,
men det där låga, jag tänker bara på njurbäckeninflammation och... Det är ju det som jävla morsa.
Men nu går det ju snabbare. Så jag menar, det tar en kvart så är de höga byxorna tillbaka.
Gärna för mig.
Ja,
alltså gärna skönare. För mig. Men alltså, jag ska säga, Erika, du är maskör.
Yes.
Sanna, du är kostymör.
Mm.
Och vi har ju jobbat tillsammans så mycket.
Ja.
Det började med 1000 år till julafton. Åh gud, hur kan man ha så kul?
Ja, det var faktiskt jättekul.
Ja, det var jätteroligt.
Och du var väldigt rolig att klä Kakan.
Mm.
Berätta mer.
Nej, men det är roligt med folk som man kan klä som tycker att det är kul och
ge sig hän, eller man får göra vad man vill.
Ja, som men, inte bara vill vara snygga, alltså, i ordets tråkiga bemärkelse.
Nej, det är det. Jag tror är faktiskt, det brukade Karin säga till mig.
Eller vänta, var det jag själv som sa det? Ett bevingat ord.
Nej, men det finns, alltså nu är inte jag skådis, men jag är ändå skådis när vi jobbar. Ja, men att man vågar vara ful faktiskt.
Mm.
Det är så jävla få kvinnor på, alltså, i offentligheten, typ på vita duken eller på TV som vågar vara, att man alltid ska vara snygg och sexy.
Mm.
Nej, det går inte om man ska vara rodda madam.
Och det är ju det som
är. Eller Bellman.
Eller
precis det som vi tittar också på när som vi pratar om i lite utav det vi pratar om också, för vi tittar ju på massa filmer och serier och kommentera vad vi ser där.
Mm.
Och när man ser att det blir lite fel med den historiska, alltså man måste inte göra en historiskt korrekt film för att den ska vara snygg och bra.
Eller?
Nej, det måste man absolut inte göra. Men man vill se liksom att de har en tanke, inte bara så här, nu har vi gjort dem så här för att de ska vara lite snygga bara, utan man vill se det liksom att det finns en helhet. Och då är det så roligt att titta på filmerna när de gjordes, för att man ser idealet som man hade just då. Som Elizabeth Taylor i liksom ser 60-tals eyeliner och sex höjd på håret i sina filmer. På samma sätt så Titanic, då ser de lite 90-tal ut.
Ja, det var jättemycket 90-tals sminket liksom, med matta bruna läppar. Och det är jätte, hon är jättesnygg, men det är väldigt roligt att se hur 90-talet bara skiner igenom liksom.
Ja. På samma sätt med Grease och med Dirty Dancing. De ska också förläggas
men 60-tal är Dirty Dancing, va, och den är ju gjord på 80-talet.
Jag menar, det alltså, är Patrick Swayzes frisyr är liksom, finns inget 60-tal alls.
Nej, allting där de ska vara heta, det är 80-tal. Och allting som roligt. Ja, det är jättekul.
Det är ju
och sånt är roligt att titta på, för då ser man ju idealet som man har, det man vill visa publiken, att man tror inte att för publiken ska tycka att det här är snyggt. Då måste man, vi är så färgade av den värld, den tid vi lever i. Och sen självklart så går det inte att göra någonting som helt historiskt korrekt. Alltså det går inte att göra en helt sån film, eftersom vi har inte de materialen.
Vi har precis lärt oss att dinosaurierna hade typ fjädrar.
Ja.
Jag menar,
ja.
Think about that, Jurassic Park. Ni hör också vad jag är. Vilken slags kultur jag
kommer att titta på just nu.
Nej, men alltså jag kollar på bara dinosauriegrejer. Läser bara om dinosaurier och liksom lyssnar bara på dinosauriernas alfabet och pappa kapsyl. I alla fall. Men om ni skulle säga att liksom kostymörer och mascara har blivit mycket bättre på att anpassa sig och ha bättre kunskap nu än liksom back in the days.
Tror jag, för att vi har mer möjlighet att göra bredare research, tänker jag. Alltså många källor är mer tillgängliga.
Ja, och så verkligen, eftersom nu har vi hela webben och bara gå. Nu har vi liksom internet som vi kan gå in och kolla på hur mycket som helst.
Ja, men hur liksom hur bra är det där då? Alltså jag menar, där kan man väl också få lite fel.
Absolut.
Jag kan inte heller prata.
Ja, men
där kan man få fel.
Men samtidigt kommer jag tänka på den där Barry Lyndon. Den 1700-talsfilmen. Den var ju väldigt bra. Den gjordes ju för bra länge sedan.
Ja.
Så att, jag menar, det är ju...
Eller till exempel Amadeus, jag tror att de fick Oscar för bästa mask. Och nu när jag tittar på den... Men nu när jag tittar på den så är det ju
fruktansvärt
hemskt.
Nej, men det ser ut som de har bara vita syntetperuker genomgående. Så att nu får jag lite så här, vissa saker är jättesnygga, men liksom alla Butterix. Backgrounds ser du
inte. Och hon har ju en korsett som har liksom byst. Hon har ju en korsett som är från 1800-talet och klänningen har ju liksom bystform.
Men... Oj, och det vill vi inte se. Alltså, hör. Nej, men det där, jag kommer ihåg...
Så sitter jag också och håller i mina
bästa. Ja. Jag kommer ihåg en gång, frågan om det var en julkalender när jag spelade typ, vad heter den där lilla prinsen, han som blev prins när han blev fem typ. Eller kung, han som blev kung när han var fem. Jag spelade hans emanuens eller någonting.
Gustav III,
precis.
Eller?
Då satt Sanna uppe på natten och bytte ett band i min klänning från typ grön till lila. För det fanns inte grön. Man hade inte grön.
Nej, den var lila. Och det var den här starka lila som kom på mitten på 1800-talet. Som var de här anilinfärgerna.
Ja.
Och då bytte jag till ett ljusrosa.
Nej.
Och jag är så glad att jag gjorde det. För klänningen i sig var också snörning i ryggen. Och det hade man ju inte. Men det kunde man ändå dölja. Det där med bandet kände jag bara, nej.
Det där är otroligt. Och jag är så glad att det är ni som jobbar med sånt här och inte jag. För jag skulle bara, what the fuck. Det kan man ju också säga att det har ju varit ganska många gånger när jag har suttit i sminket och bara, kan jag få lite mer? Kan jag få mer rouge? Erika bara, nej, alltså du ska inte ha det. Ja, men lite till. Sen när hon går bort och gör något annat så tar jag mer rouge.
Det är sånt man hatar. Jag vet. Som man ska.
5-6. 2-3. 2-5-6. Ja, man bara dutta lite. Jag vet, men... Jag vet, man kan...
Fast ibland så ser man också så här, när du och Lotta och er, när ni började se lite vissna ut efter en lång dag, då bara, okej, nu öppnar vi rougebutiken för att ni skulle liksom pigga upp er lite grann.
Typ jobbade så 50 timmar om dagen, konstigt.
Mm.
Men det var...
Men om man ska återgå där till internet och vad man hittar där, man läser ju där, men sen läser vi också våra böcker, och sen när man hittar samma uppgifter på flera ställen så blir det så här, okej, men det här borde ligga något i det i alla fall. Om det bara står någonstans, då kan man ju kanske ta det lite med en nypa salt också, vem är det som har skrivit liksom.
Så det är ju det, alltså det måste man ju säga, vi sitter ju, då har ju vi läst flera olika källor, men vi är ju någon slags hobbyhistoriker som sitter och spekulerar lite.
Men det ska man, alltså, hallå, ni är inte hobbyhistoriker. Det här är ju ett yrke, det är liksom professionellt i allra högsta grad. Sluta vara en tjej nu, Sanna.
Ja, men vi blir lite stressade för att det finns ju folk som också är superfokuserade och ännu nördigare än oss på
specifikt. Är de här i den här podden idag? Nej.
Nej,
men när vi pratar så blir vi så stressade.
Om det är såhär, Rovalla Fransö, kom den 1740? Tänk om den kom 1710 egentligen,
men
kanske.
Men jag ska, det finns en tjej som heter, vänta, hon skrev till mig precis. Hon heter Linda Zetnan. Och det är ett efternamn som jag har svårt att uttala. Historisk skönhet. Hon har varit med här och pratat om, alltså för länge sedan i podden, om liksom historiska ideal. Och jag lärde mig så jävla mycket utifrån ett typ så rasistiskt perspektiv. Om hur, vad det var för, alltså liksom när... liksom inbördeskriget i USA och liksom slavarnas frigörelse och hur det påverkade kvinnoidealet. Att man liksom skulle se så, sluta vissla här utanför, om man skulle se så vit ut som möjligt. Alltså allt sånt där. Och sen så, det kanske inte är, det är klart att det är aktuellt i Sverige, men allt, alltså all historia är ju politik. Det är ju så viktigt, verkligen, att det finns.
Det har ju vi stött på när vi skulle leta inspiration till Billie Holiday-filmen.
Ah, som vi har kollat lite på.
Precis. Och då, alltså det är ju svårt att hitta annat än det vita idealet.
Ja.
Om man vill hitta, till exempel från 40-50-talet, hitta liksom modebilder på svarta kvinnor.
Ja, ja, och tänka att det är liksom svarta kvinnor som ändå är påverkade av det vita idealet, men också av ett rasistiskt ideal.
Ja, ja.
It's a never ending story.
Ja. Ja. Så det är väldigt tydligt i direkthistorien vad som är normen.
Ja. Just i er research, hur undkommer ni normen?
Ja, men det är väl en sak, eller det här kanske inte svarar riktigt på frågan, men en sak är ju att man, det är ju lätt att hitta bilder på modebilder genom tiderna. Det är ju skitlätt, det hittar man hela tiden.
Ja.
Men det man måste ju gå bakom där och försöka hitta
folket.
Liksom, folket. Mm. Och det är ju mycket lättare sen kameran kom, liksom efter mitten på 1850-talet, fast då är det i för sig. Då är det styrda fotografier i ateljé.
Men det är ändå hittar, riktiga liksom, människor.
Ja, liksom. Hittar journalfilmer, och kanske man ser någon riktig människa i bakgrunden, och man ser familjefoton, för kanske målningar.
Ja, för jag tänker alla porträtten som gjordes innan kameran kom, de är ju också färgade av idealet, att man kanske inte riktigt såg ut sådär. Alltså, utan säg att idealet var att du hade lite glosögon och väldigt hög panna, och sen så hade
lite...
glosögon, eller vad det nu kan vara, att när ögonen står lite utåt, det är någonstans där på, vad är det de heter, jag tror att det är 1600-talet tror jag, och då ser alla lite likadana ut på alla porträtten.
Ja. Ja, och det var ju omöjligt att folk hade såna
ögon. Nej, men det var idealet, att man tyckte det var snyggt liksom. Och men då, även om du inte hade det, då kunde jag säga till konstnären så här, kan inte du måla lite som Kan inte du måla dit att jag har lite såna ögon som på den där bilden, som på Sannas, för jag tycker henne ser lite bättre ut.
Och
kan Sannas porträtt. Jag skulle vilja se lite mer ut som Sanna. Kan du måla mig lite så här? Och då gjorde de det för att det var idealet. Så det kan man ju inte gå på att alla hade det, utan det var ju liksom att man färgade
precis,
det.
Men det är precis samma sak idag. Jag menar med de här filtren och det vi gör.
Exakt vad jag skulle säga.
Det är ju precis samma sak. Och det är ju det som gör att det är så intressant att hålla på med den här liksom silhuett och idealen genom tiderna. För att vi gör samma sak idag. Vi är bara människor. Alla vill vara, alla är lite fåfänga i olika grad. Och
vi försöker förbättra det naturen har gett oss.
Ja, eller förbättra den här situationstecken. Vad fan är det?
Ja, verkligen.
Nej, men det är att vi försöker bara styra oss efter något slags ideal som är då.
Vad tycker ni är det liksom värsta idealet genom tiderna?
Åh gud.
Hockeyfrilla.
Nej. Nej. Det är ju så svårt. När vi kollar på olika epoker så blir det, när man är inne i en epok så bara, det här är ju ganska snyggt.
Ja, men vi börjar ofta att man tänker så här, men gud, vad har de på? Alltså, hur ser de ut egentligen? Och sen så när man har jobbat igenom det en vecka eller två, då bara, alltså jag tycker ändå att det här är ganska snyggt. Jag skulle kunna tänka mig.
Jag tänkte mer typ så, som korsetten, eller att man klämde in sina fötter i någon liksom, liten sån, jag vet, som de hade i Kina back in the days.
Men det är som alla sådana där saker. Korsetten, den var ju hemskt när det handlar om den rörelsen som kallas tight lacing. Sen var det ju vanliga folk snörde ju inte åt korsetterna så där hårt. Du vet, man har en lipa bak, det är ett stöd liksom, istället för BH. Men det fanns ju en del som höll på med tight lacing som liksom snörde jättehårt. Men på samma sätt som idag, att inte alla går omkring i såna här superstilettos, 20 cm klackar.
Ganska få gör det, i alla fall i Sverige.
Och så var det också med korsetterna. Så därför måste man måste se allting sånt med lite perspektiv. Att det finns ju såklart liljefötterna i Kina, de som snörde. Det var ju hemskt. Men det var ju verkligen en liten del av människorna. Men jag tror att...
Men vilket perspektiv är det då liksom... finns det alltid samma... Liksom, är det alltid samma... Vänta, nu ska jag formulera mig... Är det alltid samma personer som hade liljefötter som hade hårt dragna korsetter? Eller liksom kan man se, handlar det om klass eller liksom...
Det handlar i början handlar det om, klass och det handlar om vem som leder modet.
Ja.
När det är så här 15, 16, 1700, då är det adeln och kungligheter som leder modet.
Oh my god, tänk om de skulle leda modet i Sverige nu. My god.
Och sen har vi liksom 30-tal, du är Hollywoodstjärnor. Och sen har vi när Naomi Campbell och de här kommer, då leder de liksom.
Vem är det som leder nu?
Det är ju så svårt att säga för att vi är mitt i. Vilket svårt svar. Men,
det är Kardashians eller?
Ja, men det är, mycket.
Jag tror
mycket.
Att det är, man skulle väl säga influencers.
Oh my god, me?
Yes.
Det är du, Kakan.
Nej, men det är ju filmer också.
Ja.
Filmer, populärkultur skulle jag vilja säga är som styr populärkultur i form av liksom artister,
musik och subkulturer också. Ju jättemycket vad de nu kommer
vem ifrån. Tror ni klassas som? Oh, vänta, jag såg ju vem som blev världens sexigaste man häromdagen.
Och det har jag missat. Vem blev det?
Inte Sven Wollter i år.
Nej, världens också, ja, inte världen, Sven. Sven. Det var ju häromdagen, var hans dödsdag.
Ja.
Jag älskar Sven. Nej, det är Paul Rudd.
Gud, jag vet inte ens.
Jag vet inte ens vem det är.
Jo, det vet ni. Han är liksom, han tillhör liksom det där komikergänget. Han spelade också pojkvännen till jag ska visa. Han.
Jaha.
Han har också sett likadan ut i 20 år.
Ja.
Är det inte lite refreshing att han är...
Han känns som en snäll.
Men han är så jävla... Det är han som säger slap in the bass big time.
Han ser ju nästan ut som Ben Affleck, tycker jag.
Ja, fast liksom den milda lillebroden.
Precis.
Alltså inte då Casey Affleck, utan bara... Nej, men han har gjort Sexiest Man Alive. Har han blivit... Det är då People Magazine som utser det varje år. Jag tror förra året kanske var... John Legend. Och sen har det varit typ Idris Elba. Idris Elba. Ja, vilket jag absolut kan förstå. John Legend kan inte förstå för fem öre.
Nej, den är svår tycker jag.
Men vem tycker ni liksom anses vara den vackra vackraste kvinnan i världen.
Det är ju olika olika tider. Vi har precis pratat om Marie Antoinette.
Men du menar... jag tänker... Nej, jag tänker nog Kakan. Det ligger... Jag tog så lång tid innan vi klickade. Nej, jag vet inte.
Jag måste också tänka på den här frågan.
Nej, men jag tänker så...
Men du menar idag?
I dagens samhälle.
Det ändras så fort och sen har man olika subkulturer och olika... Vi kommer från olika håll, olika folk som har...
Jag tänker också att jag är ganska ointresserad av den där traditionella skönheten. Jag tycker det är tråkigt.
Men nu så frågar inte jag er utifrån din personliga smak. Nej. Erika, det är inte därför du sitter här idag.
Nej, okej. Okay, ställ frågan igen.
Rent normativt.
Men det har ju varit, Kim Kardashian kan man ju inte komma ifrån att hon har varit ett tag. Och det är ju egentligen bara för att vi ser, det är ju henne som vi får se så mycket. På samma sak som på 1700-talet så fick man höra och se bilder av Marie Antoinette. Alltså den som vi blir exponerad
för... Så är det 70-talet?
Nej, 1700-talet.
Jag bara... Någon säger något.
Vi bara låter det passera. Jag gissar själv.
Men kanske typ att... Alltså Kate Moss tänker jag ha ansett som en...
Det var det med heroin-chick där.
Ja, precis.
Så var ju hon. Men då fick hon... Då såg vi ju henne så mycket i tidningarna. Så den som exponeras mycket, den vi ser mycket, det modet vi ser mycket, det tycker vi är snyggt och så vill vi se ut.
Mm. Jag tänker att det är det som händer när vi går igenom en period hela tiden. Alltså om vi går in i en period och så i början tycker vi att det ser fult ut. Och sen när vi har tittat på 300 bilder från den tiden, då bara, det är ganska snyggt
ganska
ändå.
Fint.
Och jag tänker att det är det som är modets natur. Under huden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vad jag ska fråga är, vad jag ska kommentera är, och nu låter jag som en gammal feminist, vilket jag också är, men också som den normaliseringen med ingrepp, det måste ju vara någonting som ni tänker på.
Ja, det gör jag, för mig är det inget nytt på något sätt, för att förut så drog du in och byggde ut med olika, liksom, det var panier, höfter på, eller sidogrejer på höfterna, det var extra, de här extra stora armarna, det var massa olika sätt som du gjorde där du la till grejer eller du drog in med korsetten. Men idag så har du bara flyttat de här sakerna in under huden. Att den tiden och de pengarna du la ner på att få en jättesnygg klänning hos en skräddare, den tiden och de pengarna, den lägger du ner på dieter och gå till gymmet idag istället. Att det är liksom, det är tid och pengar, effort att lägga på ditt utseende.
Men det är också, jag tänker på liksom the next level, liksom kirurgiska ingrepp som ändå kan också innebära, alltså jag tänker som Brazilian butt lift är ändå ett livsfarligt ingrepp.
Men det känns som att allting ska ju gå till sin ytterlighet och det ska, vi måste gå vidare. Det är som att det blir tråkigt att plocka tillbaka de här gamla rumpkuddarna. Då måste man komma på, nu har kirurgin har utvecklats. Det är klart man hittar på att man kan stoppa in någonting i rumpan då. Alltså det känns som så här,
men det är liksom helt...
snart kommer det komma liksom extra axlar kanske, jag vet inte.
Ja.
Alltså det är som, vad kan vi göra med tekniken och vad blir nytt? För att modet vill ju göra något som inte har varit förut.
Och vad är det som influerar? För jag tänker i så här, i rump och bröstgrejen är det ju också att vi har en sån, att porren influerar oss så himla mycket. Mm. Att liksom, det är så sjukt hur porren får, alltså styr ideal. Jag tänker under så här 90, alltså kanske 90-2000-talet, så kunde man ju, alltså nu är vi ju helt blinda för det, men se alltså porrestetiken så mycket i reklam.
Sen vi har ju gått en ganska lång tid nu när det har varit så fokus liksom bröst och sen så rumpa. Och för att få se brösten mycket och få se rumpan mycket, så drar man åt midjan. Så det är ju den formen. Men sen genom historien så har vi ju haft tider när det inte har varit fokus på midjan. Tidigt 1800-tal på empiren, tidigt 1910-tal. Så jag tänker att vi kommer komma där igen sen.
Mm.
Jag tänker också när vi växte upp, då var det ju så mycket...
När är ni födda?
72.
Ja, 73. Och då var det ju, då kom ju alla Pamela Anderson med de här jättestora brösten.
Ej, det är ett nytt avsnitt nu på Peter ID om Pamela Anderson.
Mm. Vad spännande.
Ja, och det finns ett jättebra avsnitt av Stil i P1 om rumpan.
Ja,
tack för mig.
Men då, när det blev sån fokus på brösten, då kunde man ju absolut inte tänka sig att en stor rumpa skulle vara det idealet som kom nu.
Alltså jag
då
var rumpan, så mobbad för min stora rumpa.
Ja, att man kämpade jättemycket för att man skulle inte ha någon stor rumpa och inte breda höfter. Alltså och nu liksom... är ju det ett superideal, och brösten pratar vi nästan ingenting om.
Nej, och vi... jag kommer ihåg en... Det var kanske 1-2 år sedan det var en artikel i DN som skrevs om typ, vad tog brösten vägen? Det var liksom en helt okej artikel, men den var också ganska oanalytisk, för att de pratade typ inte ens om Kardashians, för att de som har varit ganska så tongivande i det här.
Ja. Och Nicki Minaj.
Ja, eller också om en svart kultur som har blivit mycket mer så här mainstream. Men att vara, att man tycker att hiphopkulturen eller så, den svarta kulturen har blivit mycket mer etablerad i mainstream media, i musik och allting.
Det är helt klart.
Ja, men du vet, när jag var liten, jag är ju född 81, när jag var liten var det det värsta som kunde hända var att man hade en stor rumpa.
Mm.
Och för min mamma också, som är född 53.
Mm. Och päronkroppen, den var ju något man skulle motarbeta.
Ja, men också, fattar då, hur fan gör man det? Nej, men man slutar äta. Jag gjorde inte det, såklart.
Men det är ju det man, jag vet, min mamma pratar ju om att smala vader. Och bara, men gud, vem har ens tänkt på att man har för smala vader?
Alltså, du hade för smala vader?
Hon tyckte att hon hade för smala vader.
Oj.
Alltså, så att det finns ju, jag tänker, och då tänker jag också på vader med, jag tänker på männens ideal också, som under 1700-talet, det var ju jättemycket prat om vader. Man lade till extra för att man skulle ha en välformad vad. Och det var ju också, då hade man ju knäbyxor för att fokusera lite på vaden.
Mm, så att den skulle synas.
Så att jag menar, det kommer, och idealen kommer och går. Det är liksom, ibland är midjan precis under bysten, ibland är den jättelångt ner, och så åker
den
upp.
Den är precis vid Venusbergets
början. Ja, och det är med alla delar. Så det finns ju också...
Men jag tycker att det känns som att det är så att det böljar fram och tillbaka väldigt mycket. Att det, frisyrerna blir högre och högre, alltså på 1700-talet, på 60-talet. Och sen så är det någon som liksom kommer på att det här ser ju helt sjukt ut. Nu har vi gått för långt, det här är liksom okristligt.
Och vem är det som bestämmer det?
Jag tror att när det går ner till att de flesta, när det sprider sig, att de flesta har det. Då vill de som driver modet, då vill de göra något nytt. För att inte, modet vill ha det nyhet hela tiden. Så att då vill man göra något tvärt emot. Ja. Att nu är det så högt.
Är det Balenciaga då eller? Som bestämmer? Eller Dior?
Ja, kanske.
Emellanåt har det ju varit det också. Att man kan säga att det är ju designer också som sitter och hittar på grejer också. Men det är ju inte bara det. Det är ju också streetmodet, det är ju subkulturer, det är... artist. Alltså det är ju så komplext. Det kommer från så många håll. Men att modet har precis det där som du säger. Att det går upp.
Och sen så, ner.
Och så går det ner. För att när någon... När vi först så ser... Ofta är det ju så här. Först ser vi vad någon har. Och så tycker vi, gud, vilka låga byxor. Fy fan vad fult. Eller hög midja. Det är så hemskt. Sen sitter vi där allihopa med det. Och då när alla har det...
Pubesåret sticker ut.
Ja, och då, sen när alla har det... Då vill ju den som de som driver modet och vill vara i framkant, de kanske inte gör det medvetet. De vill ju hitta något nytt.
Men jag tänker också att de som har legat först där, då kanske de har haft det ett par år. De bara, alltså, nu måste vi hitta på något annat. Och då, så, medan de andra som var lite längre bak i svansen, de har precis kommit på det. Och då har de hunnit tröttna de där som ligger i framkant.
Precis,
ja. Så att de som är liksom trendsetter, ja, men, så att det är de man tittar på. Vilka
och
så
kanske de har blivit gamla, börjat få barn hemma, 45.
Jaha, jag hör vad du pratar om.
Då kanske inte de som driver modet, utan kanske en
yngre. Då kommer det nya, ja.
Gud, ja, alltså, jag kan säga att jag befinner mig exakt där. Liksom, det har varit pandemi, mitt barn är 4. Alltså, tänken har varit så här, DJ 20 år, typ alltid varit ute, sett, haft koll på allting. Nu bara, hopp.
Men jag tänker också att de flesta har ju en tid när de faktiskt typ hittar sin stil och hittar sitt jag, liksom. Och där fastnar vi ju lite grann, att man tänker, ja men det här passar jag med. Så kommer det en massa nya trender och så bara, nej, gud, jag ser inte klok ut i det där. Eller så är det så att det är en trend som kommer tillbaka som man redan har gjort. Så man tänker, binder i dandet. Jag går inte tillbaka till den där spretluggen eller de där låga byxorna eller vad det nu är för någonting. Utan man har hittat en stil som man känner sig bekväm i. Och där landar vi någonstans. Det är ju inte för inte som alla damer i 78 eller 80 nu, alltså har små permanenta tår, för det hade de i sin ungdom och det funkade bra då, och det kommer ju vi aldrig ha.
Hur fan kommer det se ut för oss då?
Men då går vi där med våra
låga jeans. Jag vill bara vara, jag tror liksom att jag kommer kanske ha min prime när jag är så här 55. Jag satt bredvid Amelia Adam och han i sminket, alltså hon är så snygg. Hon är typ 74. Så där vill jag. Alltså, ju äldre jag blir, desto sexigare blir jag. Quote me on that, L. Quote me on that.
Så är det, ja, men, så är det för oss också.
Ja, nej, men alltså, så är det ju. När jag tänker om man tittar längre bak, så har ju, längre bak i tiden, så var det ju yngre som ledde modet. Alltså, då var det ju, om vi säger så här, 15, 17, 20-åringar. Alltså, vi har ju stretchat ut det här. Att vi ju inte... Ja. Gubbar och gummor när vi är 49.
Nej, precis. Nej, men jag tror också att det handlar också om så mycket mer. Alltså, jag tänker, Sveriges bäst klädda kvinna är typ alltid Robin. Alltså, hon är alltid så jävla välklädd och cool och har så mycket integritet.
Jag tänker att det sitter mycket i hennes personlighet.
Ja,
mer än vad det är hon, mer än vad hon sätter på sig kanske.
Ja, och så mycket i hennes hår.
Ja,
hon har alltid så jävla coola frisyrer.
Jag såg en bild alldeles nyss, så hon såg skitsnygg ut.
Verkligen. Hon fick det där priset.
Ja.
Nej, men hon är så
Men jag menar, det är ju väldigt bra för oss som börjar bli äldre att åldern, att det hänger kvar lite. Att man inte ut ur, liksom.
Nej.
Så, att, men... så är det ju verkligen. Att det är mycket... Man försöker ju fokusera mer på... ja, nu kommer jag av. Nu börjar jag tänka på något annat.
Åh, gud!
Så här är det. Silhouette. Podd med Sanna.
Demens.
Demenspodden kallar vi oss ibland.
Ja, till en annan, till deras podd.
Men
om jag får ställa en fråga, vilken tv-serie eller film tänker ni så här, wow, you did a great job?
Men flera stycken faktiskt.
Verkligen. Och de, ja, men som Marie Antoinette som vi nyss har sett.
Alltså den
2006 års.
Ja.
Den har vi precis gett ut ett avsnitt som vi pratar om. Men den är ju sjukt snyggt gjort och den är ju inte helt historiskt korrekt, men den är så genomtänkt.
Ja,
och så finns
jättefin.
Det ju flera, många bra. Så jag tänker, vi sitter inte så här och säger så här, nej, men det här är inte snyggt för att det inte är historiskt korrekt, utan jag tror att det är den här genom att man...
Alltså, vi är ju intresserade av vad de har, hur de har gjort och vad de har gjort för val och funderar över sådana saker. Varför de har gett någon en speciell frisyr eller man har...
Varför man har... Designer. Milena
Kanonero.
Ja, hon har vunnit en del, va?
Hon har vunnit massor med priser.
Ja, hon har gjort alla till Wes Anderson.
Wes Anderson och Clockwork Orange. Nej, men... Gudfadern 3.
Barry Lyndon. Julia.
Ja, men hon...
The Shining.
Nej, men sluta.
Hon har gjort en del tunga filmer. Det får man, får man ge henne.
Så jag menar, det är inte konstigt att med hennes erfarenhet att den blir bra. Och det är det jag tänker, när man ser att det inte är bra, då är det... Det är den här liksom genomtänkt... det är genomtänkt. Det är det vi måste se. I det historiska drama.
Ska jag säga vem jag gillar?
Ja.
Jenny Beaven.
Ja.
Fucking konung alltså. Hon är otrolig. Mm. Det är hon som satte 7 skärp på Charlize Theron i Mad Max.
Mm.
Fy fan alltså.
Ja, jättefina grejer.
Ja. Det var allt för mig.
Det var det.
Men i ert första avsnitt så pratade ni om Gentleman Jack.
Ja, den var ju jättefin.
Ja.
Och då har de gjort ett superfint.
Och så intressant från ett queer-perspektiv.
Ja, verkligen.
Verkligen. Och de har gjort hennes kostym så himla fint och bra. För att de har liksom hittat... de har liksom inte hittat på en kostym till henne. Nej. Som ska passa. Utan de liksom har hittat referenser som passar så bra in.
Hur har de gjort det, menar du?
Nej, men de har tagit... den här, för att få henne att sticka ut mer... Så har de gjort henne mest i svart. Men hon har också tagit den här ridkostymen som var vanlig från slutet av 1600-talet fram till... Ja,
när utspelar den sig?
Den här...
1830.
Ja, 1830.
34.
Ja, så att de har liksom gjort henne... För att man vill ju ha något visuellt... Alltså man bygger ju en karaktär och det måste man ju foka på. Men sen vill man ju också få henne rättvis.
Mm. Men just med henne så var det ju också så att det fanns en del porträtt av henne och att hon har skrivit ner vad hon... Det fanns ju nedskrivet.
Vänta. Är det based on a true story?
Ja.
Den är slutat.
Jo, de hittar ju hennes dagböcker som hon har avkodat.
Ja, hon skrev om alla sina relationer i kod.
Ja.
För att det var lite för kontroversiellt att skriva det. Och det är därför man också vet att hon faktiskt hade alla de här relationerna med kvinnor. Och att... så att hon finns på riktigt.
Ja, och det finns två böcker där de har... Den här är baserad på två böcker då, efter de här hennes dagböcker.
Wow, men det som jag också tycker är intressant med henne när man ska porträttera lesbiska är att om man då inte ska vara som Charlize Theron i Monster, utan att man alltid måste femininisera lite för att gemene man ska ändå vilja kolla och tycka, för att hon är ju så jävla snygg, den skådisen. Det känns också som att de har, om man kollar då på Rouget, alltså att man har piffat till henne.
Du menar hon som spelar Gentleman Jack?
Mm.
Ja.
Har man inte feminiserat henne?
Nej, det skulle jag inte vilja säga.
Nej, inte mer än vad man gjort. Jag tänker så här, som att hon har kjol. Kjol lär hon helt klart
att ha haft. Ja, det tror jag. Ja. Ja. Jag tror absolut att hon hade kjolen. Men hon står ju ut i och med sitt färgval också. För att alla de andra kvinnorna ser ut som presenter.
Ja.
Med liksom, som är väl inslagna. Och hon har liksom en funktionell kostym som gör att hon kan både röra sig och gå.
Och
liksom rida. Ja. Och hon har projekt och sådär. Medan de andra kvinnorna sitter mest och är så här prydnad för rummet. Och har inte kläder som man kan röra sig i. Utan... Och frisyrer som tar så mycket lång tid.
Mm.
Så att
det där har de ju förstärkt. Och sen så var det ju... De har ju förstärkt det för att det ska bli visuellt och tydligare när vi ser serien. Men det var ju... Alltså, det var nog säkert verkligen så. Och i hennes dagböcker har hon ju skrivit ner alla olika plagg hon hade. Så de plaggen hon har på sig i serien, de har alla funnits. För att det är ju så mycket man håller på och lagar och lappar och lämnar in det och fixar. Hon hade korsett till exempel. Det stod. Så att det är ju...
Nej, men det är otroligt, alltså verkligen ur ett queer-perspektiv är det också så otroligt vad man kan, också som att jag bara, egentligen ville hon vara med Butch, det kanske hon inte alls ville, alltså det är bara jag som...
Men hon var nog det på det sättet att hon, hon gjorde ändå, i kläderna kan hon ju ändå ha gjort val som inte var, eller... Hon gjorde nog sådana kläder. Men det är så svårt. När vi tittar med våra ögon,
jag vet,
så
man är helt blind.
Ja, och det är ju det med allting. När man tittar bak så måste man ju försöka. Så är det så svårt, för vi tittar med våra ögon. Men att med hennes ögon då, så var det nog kombinationen med hur hon betedde sig och,
ja, folk tittade jättesnett på henne, tror jag, just hon. Ja. Hon stod ju tillräckligt mycket.
Hon kallades ju, det var ju det, Gentleman Jack var ju deras liksom namn på henne.
Ja. Ja, jag tänker att hon måste ha varit superstark, för hon känns så just i serien så känns hon så självklar i sin, att hon vet vem hon är och att hon känns ju aldrig sugen på att, alltså, att hon skulle gifta sig med en man. Nej, det finns inte på kartan. Nej, varför skulle hon göra det?
Miljoners kvinnor och män har liksom gjort genom tiderna.
Och jag tror att om hon hade ens kommit på tanken att hon skulle ha byxor, så skulle det varit mycket mer praktiskt för henne. Men däremot så tror jag att det låg så långt ifrån hennes världsbild att hon skulle kunna sätta på sig byxor, för då
då skulle folk bli så förvirrade.
Det blir så
det är liksom för, det går ja, för långt.
Och för oss med våra ögon så kollar vi på det och tänker, ja ja, men för henne var det kanske millimeter, alltså frågan om millimeter, hur mycket hon kunde rycka på för att inte bli mördad typ.
Ja.
Okej, okay, har ni någon annan pangfilm eller serie som ni tycker att det där, oj oj oj.
Men vi har precis tittat på Peaky Blinders.
Mm. Där har vi gjort ett jättefint jobb.
Ja.
Jag har kollat på den bara för att Tom Hardy är med.
Mm.
Han är sexig.
Han är ju också med i Marianne.
Va? Är det sant?
Men han har så liten roll så att jag missade honom. Jag bara såg på IMDb att han var med där. Så bara, var?
Men han var så liten. Han var så sexig då. Han är mycket sexigare nu.
Men
Fitz Solomon heter han, eller hur?
Peaky Blinders är jättefint.
Ja, väldigt.
Hur många de är uppe i...
Det kommer en säsong 6 i vår.
Åh, herregud.
Mm. Men där har de ju gjort ett superfint arbete där de har också... Alltså det är ju så fint när man ser att de kan sin dräkthistoria och frisyrhistoria då. Och sen lägger till det egna...
Ja, så att det känns supertrendigt och supersnyggt så att man bara, jag vill också se ut sådär. Så det är alltså, liksom, det är så fint.
Att man förstärker det, men det är ju det här när man ser att de bara har slängt på någon för att någon skådis kanske, nej men jag tycker att jag passar lite bättre i kortare kjolar och så har man så. När det inte är någon...
Så är det inte.
Nej, så är det inte, men när det är så, då ser man såhär, det här...
Eventuellt på en skådis i den.
Du bara, det där roset.
Nej, men den där frisyren, den var inte så bra.
Nej, men det måste, man kan ju aldrig komma ifrån... Jag tänker, det var väl ingen som plockade brynen då, till exempel, back in the days?
Alltså på 30-talet var det, hade man ju supersmala... Åh,
gud, jag hade ju kunnat... Peaky Blinders, jag hör, på 1800-talet, jag har ju ingen koll. Ja, det är 30-talet.
Ja, början på 30-talet, då hade de supersmala plockade bryn. Oj. Och sen 40-talet, då började det komma tillbaka lite.
Ah,
lite.
Har de det då?
Nej, det här är 1919 började den.
Mm-hmm.
Så det är liksom ännu tidigare, då har de inte det.
Men det där är ju någonting som vi stöter på nu när vi jobbar vardagligen. När vi jobbar med historiska produktioner, när man ska hitta statister som inte har plockade ögonbryn, fixade fransar, tatueringar. Sverige är bland de mest tatuerade folket och det är skitjobbigt att man ska göra så här. Jag gjorde en 80-talsserie sommaren 85.
Alltså.
Vi ska hitta statister som inte, och det är sommar och det ska vara kortärmat och
så
hårt, så har alla tatueringar.
Ful också. Jag är emot tatueringar ska jag bara säga.
Märken.
Ja. Men vadå, gjorde du sommaren 85?
Jag har gjort kostymen till sommaren 85.
Gud, otroligt. Vänersborg.
När vi var i Falköping.
Ja, men den är ju, hon är ju uppvuxen i Vänersborg. Min pappa är därifrån.
Mm-hmm.
Och det var så mysigt när det var liksom Vänersborg-trollet, han rivaliteten. Mm. Ja, nej men den var så bra. Jag blev så varm av den. Ja, alltså.
Det var roligt.
Var ni i Falköping och spelade in?
Ja, vi spelade in i Falköping.
Wow.
Ja. Och då skulle man ju då hitta statister. Mm. Eller inte vi, men jag skulle ju klä statister som inte då har tatueringar.
Mm.
Färgat, ombre, håret.
Ja, men en annan sak om man ska ha statister eller skådespelare överhuvudtaget och de som ska visa sig nakna.
Ja, vi hade nudister.
Ja, men det är omöjligt att hitta folk som faktiskt har könshår eller hår under armarna kvar.
Du skulle ringt mig.
Och vi hade exakt det problemet.
Det är så svårt för att alla är ansade nu så hårt. Så att, och det var, hade man inte för 10-20
år. När började man raka fittan då?
Ja, men jag vet faktiskt. Ja, eller senare kanske. Jag vet inte, men nu är det mycket svårt att hitta folk med hår. Både män och kvinnor faktiskt.
Och mycket piercing är...
Ja, och tatueringar är ju...
Men det var
till förbannelse.
Välkommen till Pingstkyrkans podd.
Nej, men det är besvärligt eftersom det är så många som är tatuerade.
Mm.
Och jag menar, då kommer speciellt, alltså vissa tatueringar funkar ju i vissa tider. De här, ett ankare i 80-talet kanske. Men det är ju inte det folk har.
Nej, men tatueringar är så tidsbestämda. Ja. Så det går ju trender i tatueringar. Vissa finns ju inte i vissa tider. Och vissa, alltså, så det kan man ju verkligen se. Vissa tatueringar går inte att ha. Även om kanske rent teoretiskt att man skulle kunna ha en tatuering på en historisk. Mm. Så den tatueringen som är helt fel tidsmässigt. Så då måste man ta
bort den.
Men
sen också att man håller på att bli tokig då. Att tänka, okej, men nu kommer in en äldre dam här, 60 år. Hon ska sitta i kassan, det är klart hon kan ha kortärmat. Nej, men då har ju hon också en tatuering. Mm. Och det hade ju verkligen inte en äldre dam på 80-talet.
Nej.
Och det handlar ju, då får ju du... mask, inte du, det var inte du som gjorde mask, men då ska ju egentligen maskavdelning behöver ju täcka.
Mm.
Och det tar ju jätte...
Det tar sån, alltså, jag kommer ihåg att jag läste en intervju när jag var ung om, med Pamela Andersson. Och hon berättade, hon har ju liksom en sån taggtråd runt armen, att hon 2,5 timmar tog det och täcka den.
Ja, men det tar tid alltså.
Ja, och jag har gjort det en gång med mina fingrar när jag spelade in en pilot.
Mm.
Det tog så jävla lång tid.
Nu tycker jag att det har kommit bättre produkter som man kan använda så att det går lite fortare. Mm. Men har man stora och är de sådär liksom kompakta med färg, alltså då tar det ju tid. Mm. Det gör det faktiskt.
Och då får man tråkigt jobb.
Ja, men man måste, det är också dyrt, för vi måste ju ta in en extra person kanske som gör det på morgonen. Om man har många skådespelare som ska vara klara samtidigt eller något sånt där. Det tar ju jättemycket tid. Alltså.
Men det är lite kaxigt då att som skådis ha tatueringar.
Mm.
Alltså till exempel tänker jag bara på Tom Hardy, för att när man han har ju helt fruktansvärda tatueringar.
Mm. Ja, jag vet inte vad
han har. Har ni sett Tabu?
Ja.
Ja, jag har sett.
Där är han ju helt översminkad och helt nya tatueringar.
Mm-hmm.
Ja.
Alltså typ som nästan som lite, ja, vad ska jag säga, inte för att jag har kollat jättemycket på det, men skojar. Har ni sett den? Den är ju så jävla
Jag såg den, men det är ganska länge sedan jag såg den.
Ja, men den är så jävla, alltså det är typ som att han och hans pappa Chips bara, ska vi kanske göra en serie ihop? Vi gör det. Alltså det är verkligen, han har kanske 3 repliker, han säger inte så mycket, men fan vad sexig han är. Du är förlåten för allt. Och att hon är med, Ona Chaplin, Charlie Chaplins
mamma. Just det. Gud, det var länge sedan jag såg den, känner jag nu, kommer knappt ihåg någonting.
Det är mycket hatt.
Det är mycket hatt, det var Kiss det jag tänkte säga.
Åh, gud vad vi har hållit på med Kiss Me Not. Berätta om Kiss Me Not.
Alltså det är ju Bahytten. Bahytten som var 1800-talets populäraste hatt, som är liksom, ja men Handmaid's Tale, Lilla huset på prärien, bebismössan. Nej, men alltså den grejen är, varför den kallas Kiss Me Not, det är ju att den sticker fram liksom som skärmar som från sidan, så att man blev lite avskärmad.
Men kallades den det då också, eller nu efterhand?
Jag tror att den kallades inte det på en gång, men jag tror att det slutade på 1800-talet, så tror jag att, för det gjordes mycket karikatyrer och det skrevs mycket, det har alltid skrivits väldigt mycket förlöjligande om kvinnors klädsel.
Va?
Och frisyrer.
Ja,
nej, men det är så mycket karikatyrer om allt, och det handlar väl också om att det är bara männen som skriver i tidningarna.
Så jag tror att
att folk hatar kvinnor.
Ja. Så att jag har sett på tidigt 1800-tal, så har jag just nu i huvudet en empirteckning där det är någon man, männen försöker liksom trycka sig ner i den här lampskärmen för att kyssa de här kvinnorna.
Men jag tänker också att hytten förändras ju beroende på hur frisyrerna ser ut under. Så att alla var ju inte som gjorde det omöjligt för att stjäla en kyss.
Nej, absolut
men
inte.
Men de där som gick så långt fram, då var det ju kanske lite svårt.
Precis, för sen är ju hytten, har ju den varit längre bak då.
Mm.
Men får jag fråga, är det liksom, kan man likställa den med typ en slöja eller en sjal? Alltså hade den samma purpose av att liksom skydda och dölja?
Alltså det har ju varit, man kan ju säga så här, den gifta kvinnan skulle ha huvudet täckt, har det ju varit ända fram till, kan det ha varit 60-talet kanske?
Mm.
Inte 60, men långt in på 1900-talet så har ju vi haft i Sverige, du skulle ha någonting på huvudet om du var gift, för det är ju något kristet.
Mm.
Och likadant, männen hade ju också, alltså har en folksamling historiskt, så har ju alltid någon något på huvudet. Det är ju någonting som försvinner från, ja men jag tror från 60-talet så försvinner det här. Och så ju mer vi blir sekulariserade och inte lika troende på det sättet, gå till kyrkan, så ändras ju det här.
Men behytten handlar ju också om att man ska skydda ansiktet från sol.
Ja.
För att man ska ju vara blek. Och visa att man inte behöver jobba på fälten. Utan att man ska vara blek.
Så jag tror att det var ju mer, det var väl mer det. För sen har vi underliggande, har vi haft att gift kvinna, då har du någonting på huvudet.
Gud vad enkelt. Istället för ring liksom.
Man behöver bara kolla snabbt.
Man står där framme vid prästen, så sätter mannen på liksom en stor
en bahytt.
Åh, en bahytt. Äntligen.
Underhuden.
Vem tycker ni ska lyssna på er podd?
Jag tycker någon som är intresserad av...
Åh, gud vad det
blir. Gud vad svårt.
Jag tycker alla ska lyssna.
Jag tycker också alla ska lyssna.
Alltså, man ska ju inte lyssna det om, på det om man inte har något intresse av kläder och...
Frisyrer
och ideal.
Nej, om man liksom inte har något i hjärnan, det är kanske då man ska lyssna. Alla kan lyssna.
Nej, men det är ju jättesvårt att säga. Vi blir ju så oerhört glada bara om någon tycker att det här vi pratar om är intressant. För jag tycker det är så sjukt intressant.
Ja, jag tycker också det. Jag kan prata om det i evigheter.
Ja.
Men det är också så roligt att researcha. Att man bara, just det. Och så blir man så här, men det här, jag måste läsa mer om det här. Och så bara kommer man vidare på olika sidospår. Ja. Så att...
vi kommer bara in på... När vi bestämmer ett nytt avsnitt vi ska göra, då kommer vi in på sidospår. Bara, vi måste prata om det här. Vi måste prata om...
Men ni får ju bestämma själva vad er podd ska handla om.
Ja.
Sidospår finns. Ska säga vad min högsta dröm är? Det är att vi får jobba ihop igen.
Ja,
det tycker jag. Det tycker jag verkligen skulle vara roligt.
Klura ut något. Ni får göra vad ni vill med mig. Alltså, jag kan bli...
Vad som helst.
Blind på ena ögat igen.
Den var ju
den
rolig.
Var,
men jag är också en av mina favoriter. Det är den där 60-tal som vi gjorde nästan första gången. Jag har någon bild när du står och håller i en
kopplåd. Ja, vi var i ett...
Det var en sån underbar 60-tals.
Nej, du blandade ihop. Vi var i en villa.
Jaha.
Och sen så var det typ 50-tal gången efter. Och då var jag med två barn i ett hyreshus.
Men den där 60-talen, den tycker jag var ljuvlig. Du klädde i den tiden faktiskt.
Men det är det som är roligt med vårt jobb. Det är ju det här när vi är, när man får liksom en, man får en liten ram att det här ska vara en dam som är i den här tiden och har ungefär de här värderingarna, och så ska man försöka mörcha ihop det med den skådespelare som är den personen. Och det är det som är så kul, för man vet ju inte, beroende på vem det är som ska spelare, så ser det helt annorlunda ut liksom. Och man ska hitta
den här... det allra svåraste, det är nästan det som du sa precis nu. Ni får göra vad ni vill. Alltså, då bara, ge mig tre kodord. Säg blå 30-tal bunker. Nej, men jag vet inte, då kan vi hitta på någonting. Och så med dig som utgångspunkt. Men
så var det ju lite mer Conan och Klimper, att man, alltså typ dagen innan fick jag veta vilken roll jag skulle vara. Du ska vara typ 45 och bo där, ha en man, och så fick man se hur man skulle se ut. Men då får man ju också mycket frihet att våga och så att
och vi
jobba
behöver till. Vi har ju fått då lite innan så att vi vet och liksom, för det, alltså man måste ju alltid researcha. Det är ju jätteviktigt att hitta
och prova.
För att man provar något och så tänker man, men det här är lugnt, den här karaktären, den kommer att sitta som en smäck, och så sen bara, nej, men herregud, det ser ju alldeles för rik ut. Eller det ser alldeles för modern ut. Ja, men alltså, att det blir... Och då bara, okej, vad ska vi göra då? Så prova. Det är ju,
men också att man måste ju utgå ifrån den personen som man har i sin stol eller i sitt provrum. Att liksom, för det som man tänker kanske är självklart, så får man på det så bara, det här blev helt fel. Då har man ju kommit lite bit på vägen, att då måste man tänka om liksom, och vad är det då? Så sen så när man väl hittar det, det är ju det som är liksom belöningen när man ser så här... Okej, men där landar den liksom. Och ibland så handlar... Jag vet inte alltid vad det handlar om. Att det kan vara så här ett par skor eller en vit lins.
Men ni är också så enkla att jobba med. Det är så att ni är så positiva och kan mycket. Men också att man är så här, men hallå, skulle det inte vara bra om jag... Om man till exempel var blind på ena ögat. Eller om jag kanske var lite sådär. Eller om jag... Alltså det här tanden kanske... Ni är väldigt mottagliga.
Men det är ju det som är roligt. Jag tycker alltid att det är roligt med det här samarbetet med... Liksom först samarbetet med den man klär. Men också samarbetet mellan... Som det är ju mig, Erika. Mask och kostym är ju jätteviktigt. Jag kan inte klä på någon 1700-tal. Och så kommer den i modern frisyr. Alltså det blir ju... Då kanske jag drar på för att förstärka kläderna. Och sen kommer frisyren på. Då blir det maskerad.
Mm. Så jobbar ni mycket ihop nu?
Inte just nu. Eller bara med podden.
Men senast vi jobbade ihop, då gjorde vi en långfilm ju.
Vilken var det?
Just det.
Med Silvana.
Har den kommit?
Nej, den har inte kommit
ännu.
Jag tror den kommer i vår faktiskt.
Så att... Ja, men det blir ändå då och då.
Fan vad mysigt.
För det är både kombinationen mellan mig, men sen också kombinationen med scenografi och hela,
när och man regi gör film, och foto.
Så är det ju en hel team, för det är ju regissörens... Det är egentligen regissören är ju bossen, det är ju den version vi gör. Och så ska man försöka hitta det mm. så stämmer. Men det är ju det som är så roligt, att jobba tillsammans.
Mm.
Ja, ni är coola. Mm. Ge oss bara ett jobb.
Ja.
Ge oss bara ett jobb så att vi kan göra något kul ihop.
Mm. Ja, det vore kul att göra det igen faktiskt.
Det vore otroligt. Alltså, bara någon ge oss lite pengar. Vi vill inte spela in eller någonting. Utan bara ge mig någonting så jag får vara...
Vi vill bara göra roliga karaktärer.
Ja, för fan vad roligt.
De behöver inte vara med i något.
Nej, bara låt mig gå här på gatan och liksom vara Bellman och sjunga. En liten bit bacon och ett bröd.
Det var så kul.
Ja, barnen var så rädda.
Rodda Madame var också en av favoriterna.
Det finns en otrolig bild på när jag sitter... Just det, då var jag full, ja. Alltså inte på riktigt. När jag sitter och är Rodda Madame och har den där stora spettekakan på huvudet.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Då har du en bahytt.
Just det.
Du har en bahytt i strå. Stråhatt.
Just det, ja, och spettekakan. Mm. På väg för att se en avrättning var den familjen då. Ja. Men jag var ju så full att jag liksom rodde fel.
Mm. Men jag tycker det som är men jag tycker när jag gick i skolan så tyckte inte jag historia var så roligt. Men nu när man håller på med direkthistoria runt omkring. Alltså det ger så mycket liksom en bas för man fattar så här, aha, det var därför.
Ja, men också alltså det som vi håller på med, det för en ju också in på all annan historia. För allting sitter ju ihop.
Ja.
Att man kommer på, när man läser så här, ja, skäggen blev en sanitär olägenhet. Det var, hörde ju ihop med att man kom på att man hade hittat bakterien. Och då bara, gud, hur mycket bakterier sitter det egentligen i skägget? Och så blev det otrendigt, liksom. Oh. Men det sitter ju ihop med vetenskapen och med filosofin om alltså, allting. Ja, men det är så intressant. Är så klart sitter det ihop,
så,
liksom.
Det är så himla kul. Och det är ju så, jag tänker, när man tittar tillbaka sen på våran tid nu, då kommer man se saker som säger någonting om den tiden vi lever i just nu. Beroende på vad vi har på oss.
Kommer vi aldrig få veta.
Och hur vi,
eller, jo, det kommer vi
vill framställa oss. För det är ju det.
Mm.
Med liksom hela hår och kläder.
Alltså, ska du fylla 50 nästa år?
Ja.
Det är helt sjukt. Du är så well kept. Men det är alla fillers.
Det är det. Och läpparna och...
Jag vågar inte sånt.
Nej. Niklasson och Nyström.
Mm.
Hur bra podd någon?
Nej, det måste vi byta.
Ja.
Skit också.
Tack för att ni kom hit. Ni har lyssnat på mig, Kakan och...
Sanna.
Och Erika.
Vad heter
den podd? Ja. Vår podd heter Silhouette Ideal.
Ja, det här är Under huden. Tack så mycket.
Tack.
Hurra. Hej, hej.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.